Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Ida Vibe Beauty. Och det är ju så här att jag brukar, ganska ofta i alla fall, ha på mig brun utan sol. Bus, som jag fått lära sig om att det heter.
Nu tycker jag att du ljuger lite, Pallan. Du har inte så ofta brun utan sol på dig. Fast jag vill att du ska ha det. För man ser så mycket fräschare ut med lite brun utan sol.
Jag har ju haft det några gånger och jag kan säga att jag känner mig verkligen fräschare av att ha det. Men varför ska man ha det?
För att man ser och känner sig så härlig bara. Alltså man blir liksom piggare, man ser fräschare ut. Du slipper vara i solen som kan vara skadligt. Du får mindre rynkor helt enkelt.
Jag gillar inte att vara i solen.
Men vet du, min ansiktsbus, den är toppen. Jag vet att många killar gillar den här. För att
din bror Linus Varg har ju på sig den hela tiden.
Jajamän, jag vet ännu mer killar som använder den. Jag nämner inga namn här ifall de inte vill bli uthängda. Men den täpper liksom inte igen porerna. Killar kan ju ha lite större porer, så den täpper inte igen porerna. Och många som har haft problem med till exempel akne brukar ofta fråga. Och självklart är det olika. Jag säger inte här att den passar på alla med akne, men vi har fått väldigt bra feedback från de som har dålig hy att den faktiskt funkar på dem också. Då pratar jag om min ansiktskräm. Och nu under våren kommer vi med fantastiska nyheter. Jag kan avslöja en här. Den är på väg ut i butikerna nu. Och det är en instant tan, vilket betyder att man blir brun med en gång. Mousse, och det är extra dark. Så till alla er som vill bli jättebruna, som kanske inte kan åka på semester nu.
Men man vill ändå kanske glassa i Sverige, men vara lite fin och fresh.
Ja, man kan låtsas att man har varit i Thailand i 3 veckor. Då kör man den här instant tan extra dark. Den finns även i medium dark, så att om man vill se lite solkysst ut så kör man bara den.
Vad skönt om det är så att man har varit i karantän och typ bara varit inne. Sen kommer man ut och är super, super brun.
Ja, men det är jag. det är så jag jobbar liksom.
Men var köper man alla produkterna?
Nej, men man kan köpa dem i butik hos H&M till exempel, Åhléns, Kicks, de flesta apoteken. Och sen kan man självklart beställa den online. Och då är det bara att googla Ida Vibe, till exempel brun utan sol, eller om man vill ha shampoo och balsam. För den finns i stort sett på de flesta webbutiker.
Det var ju också så att den blev utnämnd till årets bus eller något på Damernas Värld.
Ja, årets bästa bus blev instant tan mousse och då medium dark.
Ja, men också måste vi säga det nu när vi har det på tråden. In och lyssna på våran podd.
Sånt är livet. In och lyssna på våran podd. Den är underhållande.
Jajamän. Stort, stort tack. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspodden with Alexander Perleros.
Ja, nu kommer vi till ett riktigt, riktigt underhållande avsnitt med Paolo Roberto. Han har ju varit med förut och varje gång han är med 2 gånger innan, så blir det verkligen de absolut mest lyssnande. Folk delar, folk klagar, folk älskar. Ja, det kommer riva ordentligt här, det är det enda jag kan lova. Och han är ju den före detta proffsboxaren som sadlade om och började skriva kokböcker, föreläsa, starta restauranger. Och han har även sitt varumärke Paulos, som är bland annat ett av Sveriges mest sålda pastasorter. De har jättemycket saker de säljer. De har hundratals anställda, hundratals miljoner i omsättning. Vi pratar om sådana grejer här som han är liksom väldigt stark i. Hur man ska prioritera sin tid, hur man ska träna, motivation och disciplin. Hur man ska hantera sina rädslor och verkligen göra det man vill. Ja, nu kör vi igång med ingen mindre än Paolo Roberto.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, Paolo Roberto.
Ah, tack så mycket. Jävligt roligt att vara här igen. Jag har ju fått så otroligt mycket så här positiv feedback.
Men senaste.
Ja, det var något helt sjukt. Folk har så här andra uppfattning om mig och allt sånt där. Det är kul att få någon gång prata till punkt. Få folk att förstå varför jag säger vissa saker och sådär. Så att, nej, det, alltså, jag har varit med i media länge, sedan 1987. En av de bästa intervjuerna kanske en av de viktigaste för mig, kan jag säga.
Tack, kul. Men, vad glad jag blir. Jag lyssnade också på den. Och jag, det var så mycket saker som jag tänkte så här att nästa gång jag kör en föreläsning ska jag sno så mycket den här intervjun. Precis, så mycket bra grejer.
Tack.
Du är också en citatmaskin. Mm. Alltså du har ju så mycket saker i dig som du har liksom samlat på dig under vägen.
Ja, men jag tror att mitt Instagram-konto så där har gjort att jag samlar på mig mycket på vägen, men så här, Instagram-kontot är ofta så här, var fjärde dag skriver jag något lite så här, tips liksom, träningstips 3 dagar, så alltså, något tips. Så det har betytt att där får jag liksom fördjupa mig lite, tänka efter varför jag har gjort vissa saker. Jag har läst otroligt mycket filosofi. Sen har jag en grund också. Jag har ju gått söndagsskola hela min uppväxt hos jesuiterna här i Kungsträdgården.
Jesuiterna.
Det är en katolsk orden med präster. Alla är akademiskt utbildade. De har 7 år, tror jag, något sånt där. Och det var rätt viktigt för mig i min uppväxt att varje dag få prata liksom om själen och varför man gör saker och sånt där. Pater Ditz har varit viktigt för mig.
Mm. Jag tänkte nu nästan man skulle kanske börja med en sak som jag tyckte var magisk, och det var det vi är inne på Instagram med de här. Det är ett inlägg som du lägger ut på Instagram och LinkedIn nu till nyåret, vad man ska tänka på för det här året. Nu har jag 18 min mobil. Kan du ta fram det på din mobil, tror du? Du vet vilket jag menar, när du sa det här.
Jag skriver så jävla mycket.
Men du la in det här på jag tänkte vi kanske jag kommer bara på respondent nu. Annars hade jag ju självklart skrivit ner det. Just det, du är fortfarande så här jobbigt Instagram. Varje gång jag ska hitta det så måste man, just det var någonting förut. Så skulle det ett Paul.
Men kan man ändra det?
Men vi ändrar det efteråt. För det, jag tror att du många har svårt att hitta det. Det är ju många som hittar det, men
Jag är gammal.
Ett Paul och
det var faktiskt min extremt vassa dotter. Jag la ut något på Instagram, du vet, när ni klagar på mig med att jag inte kan sak med mobilen, glöm inte bort att jag lärde er att äta med sked. Hon bara, en av de första som kommenterade var min dotter. Hon bara, tro mig pappa, det är svårare att lära dig mobilen och lära mig att äta med sked. Hon är rätt.
Fantastiskt. Här har vi en, vi ska se här om det är,
vad är det,
så jävla bra inlägg alltså. Ja, men här är den, Paolo. Jag tycker att den här var så sjukt, sjukt bra, verkligen. Idag är det första blanka bladet i en 365 sidor lång bok. Se till att skriva en bra bok. Låt inte 2020 bli året du sitter i soffan. Gå ut och skapa förändring. Le mer. Var passionerad. Gör nya saker. Gör dig av med dåliga vanor. Sluta följa negativa människor på sociala medier. Gå och lägg dig i tid. Gå upp tidigt. Var ostoppbar. Skvallra inte. Visa tacksamhet. Gör saker som utmanar dig. Var modig och avslutad. Avslutningsvis, 3 regler för det nya året. 1. Stå för dina handlingar. 2. Ta ansvar för dina resultat och äg dina misstag. Gott nytt år, alla. Bilden är tagen av Danne Off på Wall Street, New York. Ja. Bra grejer alltså.
Ja, men tack.
När jag läste den här blev jag så himla peppad.
Ja, men det där är väldigt viktigt att äga. Det där är en så viktig liksom, grundregel i mitt liv. Att äga sina misstag.
Ja, jag tänkte på den också. Stå och äga sina misstag.
Ja, men så här, jag har gjort mycket skit i mitt liv. Alltså, Stockholmspolisen klassade mig en gång i tiden som en av Sveriges 3 farligaste ungdomar under 18 år. Du vet, den dagen jag slutade skylla ifrån mig. Den dagen jag började ta eget ansvar. Den dagen förändrades mitt liv. Du vet, helt plötsligt hade jag kaptenshatten. För att, du vet, de viktigaste orden i ditt liv är jag är. Vad du sätter efter dem definierar ditt liv. Du är ingenting du inte väljer att vara själv. Så sluta skylla ifrån det liksom. Utan ta ansvar, äg dina handlingar, äg dina misstag.
Och det är så himla enkelt att skylla ifrån sig på andra och skylla ifrån sig att, så här, att jag kommer sent på grund av det här eller jag tränar inte på grund av det här och såna grejer. Att man ska helt enkelt ta mer ansvar för allt man gör.
Jo, men den dag, alltså det är en otroligt svår sak att se sina egna misstag och liksom sätta sig på. Jag går upp varje morgon och liksom försöker meditera över mitt liv, va? Och då försöker jag sätta mig på balkongen och visualisera varför jag gör de här sakerna. Vad är det som gör att det triggar igång mig? Vad är det jag kan göra bättre nästa gång det här händer och sånt där? Och då blir man helt plötsligt medveten, man äger sina handlingar, va? För hur du reagerar på saker, för man blir arg, man blir kränkt, man blir liksom allt, ingen kan kränka dig om du inte har din tillåtelse. Så är det.
Ingen kan kränka dig. Hur menar du då? Vi säger att man får något skit framför sig, och många som du också, du har ju fått mycket positivt, men du också
otroligt mycket skit.
Otroligt mycket skit.
Ja, men för du kan vara vad du vill på Instagram och nätet, men tyvärr väljer ju många att vara en idiot då. Och det är klart att man får en del skit, men så här, den dagen du släpper in det, du vet, problemet med det där, det är så att om du släpper in det, då har du gett dem till, då har du gett dem makt över dig.
Hur gör du för att inte släppa in det då?
Nej, men man lär sig med tiden. Jag har varit med länge. Jag har varit offentlig person sedan 1987. Jag har jävligt hård hud, ska du veta. Plus att så här, varje gång man misslyckas, jag menar fan, jag har varit knockad i min sista titelfight. Du vet, jag vaknade liksom i ett omklädningsrum. Jag var arbetslös, min exfru var gravid. Jag visste inte vad jag skulle göra med livet. Så här. Men varje gång man misslyckas, varje gång man reser sig, varje gång man går, tar, liksom, facear en motgång, blir man lite starkare. Och har man misslyckats tillräckligt många gånger, då blir du fucking unstoppable. Så är det. Du förstår att misslyckandet inte är din begravning, det är en del i processen. Allt du någonsin har drömt om finns bakom din rädsla. Och det måste man förstå, att rädsla och fruktan, det är inte verkligheten. Det är en känsla. Alldeles för många människor låter sina känslor styra sina liv. Det har blivit liksom en grej, men jag känner så här. Jag, vadå känner? Vad fan är det? Det är bara dumheter. Du vet, känslor ska inte styra ditt liv. Det är ditt intellekt som ska göra det.
Ja.
Du vet, att något är farligt, det är verkligheten. Men att man är rädd för något, det är en känsla. Och allt, enda sättet att bli av med en rädsla, det är att fejsa den. Min absolut största liksom, fruktan i livet, jag är dyslektiker, jag är total misslyckades med skolan. Jag håller på och skriver idag på min 12:e bok. Och den dagen jag förstod att, så här, när jag skickade mitt första manus till Bonnier, Annika Ström där, så här, du vet, jag är dyslektiker, jag är jättedålig på att stava, bara så att du vet det. Hon bara, du skulle bara veta. Det viktiga här, det är inte hur man stavar, utan hur man har att berätta. Stava, det kan vi göra på Bonniers. Inte alla kan berätta bra stories.
Nej. Vad handlar din första bok om?
Det var som en släktkrönika. Det var en kokbok, men det var också en släktkrönika som heter Mina fastrars mat. Den fick pris av Kockakademin och sådär. Och hela den grejen, du vet, båtar, de är tryggast när de ligger i hamn. Där kan de aldrig sjunka. Men det är inte det vi bygger båtar för. Vi bygger båtar för att de ska ta sig över stormiga hav. Och det är exakt samma sak med dig. Du är inte gjord för att ha trygghet. Du är liksom byggd för att leva på en savann. Du är gjord för att bli jagad av snabeltandade tiglar. På riktigt. Det är vad du är skapt för. Så att när du utmanar saker, så lever du på riktigt. Och det finns det är spännande med det där med vad som gör folk lyckliga och olyckliga och allt sånt där. Folk tror att liksom bekvämlighet, trygghet, att det är det som gör dig lycklig, som gör dig nöjd med livet. Det är snarare tvärtom.
Att det är utmaningarna och utvecklingen som gör dig nöjd med livet.
Absolut. Om man tittar till exempel när blitzen, när tyskarna bombar London under 8 månader, de bestämmer sig för att skicka de här V2-bomberna och knäcka engelsmännen. Det dör 43 000 engelsmän på 8 månader. De bombar skiten, de smular London. Och man är då jätteorolig från politiskt håll att det här kommer knäcka, att folk kommer bli helt galna av rädsla och sånt. Vet du vad som händer? Intagningarna på psyksjukhus minskar drastiskt. Det är borta under hela blitzen. Folk bara, de har något att göra. Helt plötsligt får livet en mening. Jag ska överleva. Så total trygghet, total liksom bekvämlighet. Det är i bekvämlighetszonen dina drömmar går för att dö. Det enda som växer i bekvämlighetszonen, det är din mage, kan jag säga.
Ja, men så där har jag faktiskt byggt mycket av mitt liv också, på att utmana mig själv i allt möjligt. Nej, men allt ifrån när man började göra naglarna för att man tyckte att det var, att jag absolut inte ville göra det, var det en sak. Bara för några månader sedan så stod jag konferensier och drog en jag stod med en av Sveriges bästa konferensierare som har fått alltså pris i det här. Mm. Och jag själv har varit konferensierare några gånger, men inte jättemånga gånger. Men hon kanske varit, jag har varit 2-3 gånger, hon har varit 2-3 tusen gånger. Mm. Och, men då kände jag ändå, nu står jag med en av Sveriges bästa. Nu vill jag verkligen utmana mig själv i det här. För att det jag har, som många kanske inte har, det är att jag konstant vågar total utmana mig själv och gå emot min rädsla hela tiden. Så jag tänkte, när jag stod i stadshuset, 700 pers, så skulle jag presentera henne. Och hon skulle presentera mig. Hon hade presenterat mig, men då hade jag känt så här, att, nej, men jag gör så här. Jag skriver en rap på 1,5 minut. Så fast jag aldrig rappat, så går jag upp framför, i smoking, framför 700 pers, politiker, ledare, entreprenörer. Mm. Alltså, det var EY, Entrepreneur of the Year. Och så står jag en rap på 1,5 minut. Tappar jag ett ord, så sitter ingenting. Då kommer jag av mig totalt. Och det blir jättepinsamt. Men jag kände då, nej, jag utmanar mig själv i det här. Och jag gör det. Och jag satte, men även om jag inte hade satt det, så tänkte jag så här, det blir väl riktigt jävla kul att utveckla i alla fall.
Absolut, och det är ofta så här, folk är så rädda för att misslyckas. Du vet, jag föreläser mycket och så här, jag har faktiskt blivit vårdstalare till och med. Det är ju det där att folk är så rädda för att säga fel, men publiken vet ju att man säger fel ibland, och det blir bara roligt om man gör det. Det liksom, och den sekunden man förstår det, att så här, folk kommer bara garva åt det där. Och enda sättet att liksom ta bort det, det är att skoja om det själv. Och helt plötsligt så är det helt borta. Det där med liksom fruktan och allt sånt där.
Men har du själv varit rädd? Typ att tala inför scen är ju folk jätterädda på, att tala för bröllop eller tala på, för publik eller för grupper, klasser och som helst. Har det varit en rädsla för dig, eller har det alltid varit så naturligt för dig?
Nej, men jag tror faktiskt, apropå om vi ska tillbaka till jesuiterna, jag var ju korgosse under hela min uppväxt. Det vill säga de här små pojkarna som hjälper prästen i röd kjol och vit spetsskjorta. Så jag har alltid uppträtt inför
mycket. Väldigt märklig bild att se dig i det. Ja. Och sen hade du så långt lockigt hår också.
Ja, på den tiden var det inte riktigt så långt. Det var ju tonåren när det kom. Det är rätt roligt. De väljer ju alltid 2 stycken då i församlingen som man tror ska bli präster. Och prästämnena av 69-erna var jag. Och den andra hette Roberto Gisler. Det är en av mina bästa polare.
Han har varit min lärare.
Är det sanning?
På Walters gymnasium.
Ja. Du vet att han var främlingsingenjör under många, många år. Jag blev proffsboxare, han blev främlingsingenjör.
Ja, så gick det med prästen.
Så den generationen. Men han kom ju tillbaka och gick i lärarhögskolan. Han är supersmart. Och en jävligt bra. Han är ju rektor idag.
Han är rektor idag, ja. Vilken främlingslegionär också. Alltså satan, det måste...
Han är en gammal gäng. Det är för mitt gamla gäng. En gammal gängkille.
Mm-hmm. Tufft. Tuff dude.
Men jag kan säga så här, jag har gjort näst mest proffsfight i svensk boxningshistoria. Om man räknar ihop taekwondo och kickboxing, jag har gjort runt 600 matcher. Jag var rädd, nästan livrädd varenda gång. Det är faktiskt, boxning är en av världens farligaste sporter. MMA och sånt här ser ju läskigt ut. Men det som är farligt i kampsport är slag mot huvudet. Och boxning är bara slag mot huvudet, vilket gör att vi tyvärr har en del dödsfall. Så från att gången går i en 12-ronders titelfight, så är faktiskt i princip ditt liv hotat. Och det är fan det häftigaste som finns, ska jag säga. För det är bara närheten av döden du existerar fullt ut. 100% av dig. Alla instinkter, alla reaktioner, allt är påslaget till max. Det är en av de häftigaste känslorna man kan ha hela livet. Fullsatt stadion, 60 000. Någon försöker slå huvudet av det. Du är totalt närvarande. Du är totalt levande. Och det är något jag försöker fortfarande. En gång i tiden var ju liksom, var ju mina utmaningar fysiska. Som boxning och kickboxing och taekwondo och sånt där. Idag är de ju liksom intellektuella, affärsmässiga. Jag försöker utmana mig själv. Jag försöker fortfarande vara lite rädd liksom.
Vad hittar du kicken idag då? För att det går ju ändå inte att jämföra sig mot när du går in i ringen där. För att där är det verkligen man en cell på.
Men... Och fast jag är rätt wild, kan man säga, när det gäller mitt företagande. Så här, jag satsar rätt hårt. Så här. Jag, du vet, om du tittar på mina produkter här. Jag investerar varenda krona jag har i mina företag. Jag har inga pengar på banken. Har jag lite pengar på banken? Jag har ju precis sålt av lite delar i några företag och hade rätt mycket pengar på banken här ett år. De har investerat i nya grejer. jag tänkte i år ska bli mitt lugna år. Men jag har redan eventuellt köpt en vingård, startat en barbershop och håller på att bygga en restaurang.
Häftigt, igen.
Igen.
Vad har du för någonting? Kan du inte berätta om alla företag du är involverad i?
De som går bra, jag har en del som inte går jättebra. Jag har ett hotell som heter Körunda, som ligger i Ösmo. 52 rum, konferenshotell, skitbra. En av mina bästa business, bästa investeringar jag gjort. Minst huvudvärk. Sen är Paulus. Vi håller på att bli störst på pasta. Vi är väl en av de stora nu när det gäller italienska produkter. Vi har över 120 produkter i butik nu.
Det är mycket. Det känns som att man ser det typ överallt. Och senast du var med på podden, du berättade att du skulle lansera typ 57-58 produkter.
Ja, 53 tror jag. Det var den största lanseringen någonsin i svensk livsmedelshistoria. Nu är vi uppe i dubbla. Mer än det dubbla. Så att den går väldigt, väldigt bra. Och vi har inte massa pengar. Liksom. Vi inte, utan vi har investerat egna pengar. Och framförallt så har vi jobbat själv i företagen från början. Så att vi har inte gjort reklam för det här. Utan det här är folk som berättar för varandra. Att, för att det här håller högsta kvalitet. 100% urenvete, 14% protein, den är bronsvalsad. Du vet, keso har 11. Det är en jättelångsam kol. Den går rakt ut i bickarna. Jag har konkurrenter, de hamnar man här, pasta på magen.
Den går där och sätter sig också. Om det sätter sig på magen, sätter sig i rutorna.
Rutorna, exakt. Nej, men så, sen har jag en del restauranger. Och håller eventuellt
Panna
på
Fresco, ja.
Ja, vi blir ju 3 restauranger där nu. 4 eventuellt i år. Och så har jag en träningsapp som heter 15 med Paolo, som är högintensiva korta pass, går skitbra också. Och sen har jag en vingård nu. Och det är väl de stora företagen.
Ja, jag förstår. Ja.
Ett produktionsbolag har jag också.
Ja. Massa saker. Och hur känns det att se tillbaka på tiden då? Från att du var värsting och slogs här precis bredvid, vi sitter nu på Strandvägen, precis bredvid i Kungsan, så gick du runt och knockade folk och gjorde roundkicks och hoppa och massa olika brott och allt möjligt. Till att vara så här kokbokskille idag med, och sen bara Paulus och allt möjligt.
Men så för mig är det otroligt viktigt att ha större liksom framrutan, backspegel i perspektiv på mitt liv. Det där är liksom, det händer ju. Det där är liksom, sen jag var gang, det är 30 år sedan.
Länge sedan.
Ja. Och det är en jävligt intressant grej, det är att så här, på 9 år har varenda cell i din kropp bytt ut. Det finns inte en enda cell i min kropp som har varit ligist. Det finns inte en enda cell i min kropp som har varit proffsboxare. Det är en kokboksförfattare som sitter framme. så att det är klart att jag ska naturligtvis förstå att jag har gjort fel och allt sånt där. Och folk så här, håller fortfarande på med mig. Säger, du slog ner folk. Ja, jag gjorde det. Det var gängslagsmål och en del fick stryk. Korrekt. Och jag kan ångra det för hur mycket jag vill. Men det gör ingen skillnad att jag ångrar saker. Jag har den heliga Mikael, San Mikael, tatuerad på min rygg. Mikael är den katolska tron. Han som dömer, som på den yttersta dagen ska döma dina gärningar. Han har en vågskål. Det goda och onda. Och det positiva med min inställning till livet och den katolska inställningen, det är att den här vågskålen, den går att göra rätt. Så folk snackar jävligt mycket så här, och så gör de ingenting. Jag jobbar varje månad ideellt. Jag var för en vecka sedan var jag på Kumlaanstalten. Höll yogapass för de värsta internerna där. Vi har folk, jag har alltid någon anställd. Alltid någon anställd på mina företag som kommer ut från kåken. Alltid. Det är lätt att säga så här, de där och de hit och dit. Men folk sitter ju av sina staff. Sen ska de komma ut. Och sen förhoppningsvis ska de bli liksom en bra samhällsmedborgare. Min första kille som jag hade anställd i mitt första företag faktiskt. Han har idag över 20 anställda. Han är grym.
Kul.
Så att man kan snacka massa. Men folk säger mycket saker. Men vad gör folk?
Och där skulle vi faktiskt kunna hoppa in på en sak som folk vill verkligen att vi ska prata om. Det har kommit in hundratals frågor inför när jag frågade bara, vad ska vi prata om för någonting? Och det är ju här med motivation och disciplin. Och den här inställningen när man tycker att man är nära att ge upp, eller man blir trött, eller man inte orkar ta det här träningspasset, eller man vet vad man ska göra men man gör det inte, och sen blir man äldre Och så.
Äldre tittare, hur är det? Vad är det frågan? Nej, du är gammal gubbe och du håller i formen.
Nej, det inte det, men jag tycker jag tror att många ser tillbaka på sitt liv och tänker, varför jag gjorde det där och det där, och sen kom de på det redan när de var 25 att de skulle gjort det, men sen har de inte gjort det.
Nej.
Och sen många som är 40 och många som är 35, man ser ju stora skillnader på kanske de som är 30 och 40 och de som är 40 och 45, bara för att de kanske bara bytt eller gjort något och sen vet de vad de ska göra, men de tycker ändå det är trevligare att sitta med kanelbullarna.
Försöker leva, alltså man applicerar gamla lösningar på nya problem. Det är liksom, så här har jag alltid gjort, ja, du vet, är du inte beredd att göra förändring så kan du inte klaga på resultatet, så är det liksom. Det är liksom så här, nummer ett, så här, du vet vad du ska göra för att må bra, du vet. Och då är nummer ett, du kan inte applådera en förlorare. Så är det. Om du inte tränar och har blivit tjock och otränad och mår dåligt och har svårt att sova och ont i kroppen, du är inte bra som du är. Folk säger såhär, men du är så fin som det är. Ja visst, det är klart att du ska älska dig själv, men du kan fan bli bättre. Jag kan bli bättre, du kan bli bättre, alla kan bli bättre. Du måste ha mål med livet. Och det är det som är grejen. Folk är så här, disciplin, det är som ett fult ord. Folk tror att det är ett fängelse. Men disciplin är inte fängelse. Disciplin är frihet. Disciplin är frihet från lathet. Disciplin är frihet från att skjuta upp saker. Disciplin är att komma ihåg vad du har lovat dig själv. Och folk säger så här, jag sa det förra gången, så folk säger så här, nej, jag har inte tid att träna. Det är där liksom vuxenvarianten av att hunden har tagit upp min hemläxa. Alla har tid att träna. Du vet, jag tittade precis, jag tror att svensken lägger 2,5 timmar på sociala medier. 2 timmar på tv, det är liksom medelsvenskan, en del lägger ännu mer, va. Jag har inte tid att träna. Nej, men vad fan, titta på ett Netflix-avsnitt mindre, så har du en timme att träna. Du kan ha rutor på magen om du gör rätt beslut.
Ja.
Din framtid finns gömd i dina dagliga rutiner. Ändrar du inte något du gör dagligen, så kan du aldrig ändra ditt liv. Fan, folk titta. Folk gör samma saker hela tiden. Man går upp på samma sida sängen. Man dricker samma kopp kaffe. Man åker på samma sätt till jobbet. Allt är bara vanor. Så att framtiden finns gömd i dina dagliga rutiner. Är du inte beredd att ändra något dagligen, då kan du aldrig ändra ditt liv. Så är det. Och det viktiga här, att vilja, det är inte något som någon föds med. Vilja och disciplin. Och några liksom är födda utan, jag har ingen disciplin. Det är skitsnack. Vilja och disciplin är som muskel. Ju mer du använder den, desto starkare blir du. Blir den. Så att i början, så här, börja att rensa upp i ditt liv. Ta bort de dåliga vanorna. Och börja från början med de små sakerna. Alltså de enkla. Så alla ska säga, nu ska jag göra livsförändring. Och så ska man träna 4 gånger i veckan och käka groddar och skit. Va? Det kommer ju hända i månaden. Sen tröttnar ju folk. Va? Utan börja med de små sakerna. Folk säger så här, men hur ska jag börja träna? Jag går hem och gör 10 armhävningar, 10 sit-ups, 10 knäböj. Vet du vad som har hänt då? Du har börjat träna. Och vet du vad? Det är 100% bättre än att göra inget. Och gör det i en vecka. Och så lägg på en fucking jävla armhävning nästa vecka. Då gör du 11 armhävningar, 11 knäböj, 11 sit-ups. Efter ett år så kommer du fan ha rutor på magen. Och arslet. Och ja. Så disciplin är frihet.
Mm.
Och det är så här, du vet. Så sluta applådera en förlorare. Sluta ljuga för dig själv. För säger du saker, du vet ju att du har tid liksom. Du vet ju att du kan göra bättre. Du vet att du kan läsa en bok istället för att titta på något trött liksom Netflix-avsnitt. Va? Du vet ju det. Så sluta applådera förloraren. För börjar du ljuga för dig själv, då ljuger du för den viktigaste personen i ditt liv. Och kan du inte lita på dig själv, vem fan ska du lita på då?
Nej, men det är verkligen så. Det känns som att hela ditt liv har du verkligen kämpat och fightats för det. Verkligen har förstått vikten av att jobba hårt. Och det är ju det som många också är väldigt inspirerade av dig. Alltså den disciplinen du gör, den disciplin du har, att du Nej, men ta bara när man följer dig på Instagram så ser man när du går upp. Nu har du dock börjat göra lite annorlunda saker. Nu ser man massa akrobatövningar och stå på huvudet och det är så här parövningar och grejer. Det föder ju också, kan jag säga, andra tankar hos folk.
jag
kan dra någon fråga som jag bara fått in här om de tankarna.
Du förstår ju vårt sexliv om du ser de bilderna.
Exakt. Det man säger.
Om en andra 15-åringar skulle göra det, ska de bryta ryggen.
då är ni lika akrobatiska i sängen? Har ni någon gång funderat på att ta med en till, så ställer jag gärna upp Anna.
Tack Anna. Jag kan säga att jag är väldigt nöjd med mitt sexliv. Det hoppas jag att Elin är också. Och vi är rätt nöjda med varandra. Det är allt jag behöver och lite till finns hos den kvinnan.
Ja, vad härligt. Och det var ju väldigt härligt också att när du var med här förra gången så berättade du att då frågade jag, då träffade du en tjej och då berättade du att du gjorde det. Ja, det är, eller du berättade det första gången.
Ja, det är faktiskt första gången jag berättade det.
Ja, och du träffade någon som du gillar väldigt, väldigt mycket och känns otroligt bra med. Och nu är ni ju fortfarande ihop och det känns ju, och nu ser man er liksom flyga runt överallt och stå på huvud och Superman och allt vad det är. Ni verkar sjukt kul ihop.
Ja, men hon är pusselbiten som fattades i mitt liv. Jag är 50 år och jag trodde aldrig jag skulle få uppleva den starka kärleken igen på det sättet. Det trodde inte jag fanns. Liksom. Men det, jag älskar den här kvinnan. Alltså, du fattar inte hur mycket jag älskar henne. Hon är
Så att du ska fatta det. Kan du slå mig ansikt så hårt som det?
Nu är podden slut.
För alltid.
Nej, men vad som gjorde att vi inte ville prata om det är att det är rätt stor åldersskillnad. Jag har ju aldrig dejtat unga tjejer. Liksom, så där. Vi jobbade faktiskt ihop ett år innan vi blev ett par. Liksom. Och jag visste ju vad som skulle hända. Liksom. Vi var ju på löpsedlarna. Och du vet, Paulus unga tjej och hit och dit. Och det där är så fucking jävla irriterande. Det känns... spelar ingen roll, hudfärg spelar ingen roll, tjock, smal och så. Men jävlar, om en snubbe träffar en ung tjej, då jävlar, snuskummer för fan. Det är också så här, du vet, så här, och därför ville vi liksom, alltså jag visste vad som kunde hända. Och det media, du vet, de klampar in med sina smutsiga fötter, för de är smutsiga, de där jävlarna, och liksom i något som är så vackert som kärlek, va? Och jag så här, jag skiter i det, låt dem med fucking jävla idioter säga vad de vill, va? Men så här, Elin, hon är så jävla fin människa, så man vill inte så här, hon är så jävla glad och kär och allt sånt där liksom.
Hon är ju också ny i den världen. Du är ju så drillad. Du har ju varit med.
Men så här, och det är också så här, fan, hon gick ut som kursrätt av TAFE, det är världens bästa PT-utbildning. Hon vart årets förebild nu, guldhjärtat inom träningsbranschen. Hon är en av Sveriges absolut skickligaste PT. Om du pekar på muskeln så vet hon vad det heter. Det är en supersmart brud, va? Jag menar, det är inte så att jag har lurat henne att bli ihop med.
Nej, och det är inte så att ni är ihop bara för att du ska lägga ut på Instagram.
Nej. Och sen finns det ju en del killar i hennes ålder som inte är lika vältränade som jag, kan jag säga.
Ja, så är det. Och jag sa det till dig faktiskt när du kom in, att det känns som att du har levlat upp ett steg. Alltså, du ser ut att må väldigt bra. Du ser väldigt vältränad ut. Det gjorde du förut också, det har du alltid gjort. Men det känns som att du är på en bra plats i livet.
Ja, alltså, det var länge sedan jag mådde så bra. Men så här, jag har lite så här, företagen just nu går alla rätt bra. Det är inget som brinner, det är alltid något skit. Liksom. Du vet, det är alltid något med företag. Liksom. Jag är tokkär, jag har varit ett år och är fortfarande jättekär. Men att jag är vältränad, det beror ju på att hon är ju super, alltså hon är ju supervältränad. Så att det är otroligt roligt att få träna med henne. Liksom. Och så här, vi tävlar ju och gör mycket roliga grejer. Och varje morgon vi försöker gå upp och göra en så här akro-yoga-bild. Och det är som att liksom försöka måla en tavla med kroppen. Så här. Det är otroligt spännande och roligt.
Och Elin har också, hon har brutit nacken.
Elin är, alltså om man ska prata om motivation, hon bröt ju nacken för... Igår var det 6 år sedan. Alltså hon var ju sängliggande i 6 månader. Hon trodde aldrig hon skulle kunna gå igen. Hon har brutit 5:e kotan och 6:e tror jag spricka. Det sitter en plåt bit inopererad i nacken som håller upp i nacken. För 3 år sedan blev hon Europamästare i OCR. Det är att de har hinderbana, Tough Viking. Hon är dubbel Europamästare. Hon är
alltså i de här hinderbanorna? Ja. Alltså typ Tough Viking?
Ja. Hon var med nu i förra året.
Hon måste ha en extrem cardio också.
ja, hon är sjuk. Det finns ingen sån människa. Men också som med hennes brutna nacke, att hon har alltid ont. Hon har kronisk smärta. Det sitter en nerv i kläm. Så hon har alltid ont. Och när hon tävlar ibland så slutar vänsterarmen funka. Den släpper bara. Men hon tävlar ändå. Och det gör skitont. Va? Så hon tävlade i helgen och ramlade och slog sig lite. Då har hon svinont i 2 dagar. Alltså så här, riktig smärta. Men hon biter ihop. Och hon har alltid ont. Hon är alltid glad. Hon är glad som man själv känner. Det mest positiva. Själv så här, man skadar ett knä och så bara fan knät. Och så tittar man på henne. Ja just det. Nej men det gör inte så jätteont då. Mm. Nej hon är bara den grejen att kunna vara den positiva, glada personen hon är.
Och läkarna sa också till henne, berättade för mig förut, att hon aldrig skulle kunna...
De trodde att hon aldrig skulle kunna gå igen. Följande, hon heter Break It and You Will Make It på Instagram. Alltså hon är, titta på hennes hon är handstående expert. Va? Hon står ju på en hand och så här, hon är helt sjuk.
Men till det då, om man fortsätter lite grann här på relation. Vad är ett tips för att... Du får dubbelfråga till mig här. Vad är ett tips på att... nycklar för att ha en bra relation och sen kör vi också det många undrar över, nycklar för att ha ett bra sexliv. Du kanske ska skriva sexboken på.
Ja, absolut.
Alltså du är kokboken, kok. Kan man kackboken kanske?
Kan man suttra med Paolo Roberto?
Kan man suttra med Paolo Roberto?
Nej, men en bra relation handlar ju om respekt. Men det handlar ju om att liksom älska sig själv, tycka om sig själv, ta hand om sig själv. För du kan ju aldrig älska någon annan på riktigt om du inte älskar dig själv. Ett förhållande, det är som två liksom, om du har två pinnar. Om de lutar sig mot varandra, om man behöver varandra, då liksom, du vet, om man flyttar sig så ramlar man, eller om en lutar på, du vet. Mm. Så man måste kunna stå själv, man måste vara trygg i sig själv, lugn i sig själv. Då blir förhållandet bättre. Jag menar, jag kan ju säga, jag vet ju vad jag har gjort i fel. Jag är ju skild. Liksom. Min exfru är världens grymmaste kvinna och allt sånt där. Men vi var en rätt dålig match där, kan jag säga. Eller vi hade ett jättebra äktenskap i några år. Så här. Men vi var ihop i 14 år och jag har ju tränat på henne, kan jag säga. Det är en väldigt smart kvinna och jag tror att vi har lärt oss väldigt mycket av varandra. Vi är ju fortfarande kompisar och driver företag ihop och sådär. Ger varandra relationsråd till och med. Så att jag har ju tränat på Lena. så att Elin ska nog vara lite tacksam att Lena har tränat mig. Och hon har tränat lite på mig. Mm. Sådär. För det kände jag väldigt mycket när vi bildade familj, jag och Lena, att så här, jag är född i Sverige och så här, kände mig väldigt svensk liksom. Men sen så när det kom till det med familj, så jag plötsligt så var det så här, oj då, vänta, jag är väldigt italiensk, alltså syditaliensk med allt det som kommer till och allt sånt där.
Hur är man då?
Men man har ett annat, men så här, hemma hos mig i min familj så bråkar man ju liksom. Man bråkar ju liksom och så bara tar man i, va? Och så bråkar man på riktigt, va? Och så skriker man lite. Och sen är det bra. Men så här, en svensk, om man har skrikit en stund, då skriker de inte tillbaka ofta svenska, utan istället så är det så här, om det vore en serietidning så är det så här, hänger isbubblor istappar i pratbubblan så här, i en vecka. Så här, jaha. Så här. Jo, men man fattar inte vad det är. Man bara, vad är det här? Vi har ju bråkat, nu är det över. Kan inte bara kompisar.
Nej.
Så där har man ju lärt sig liksom.
Och det här också, det är en annan fråga som väldigt många undrar. Det här med att prioritera sin tid. Mm. Och jag vet att du schemalägger ju allting.
Allt.
Och kan du inte förklara det där igen? Hur du schemalägger, hur du prioriterar din tid? För det är ju många som undrar, nej men hur hinner du med allting? Du tränar, det är ju det, du startar bolag.
Men så här, för mig är det så här, jag ställer mig frågan, hur hinner folk inte? Alltså på riktigt, vad gör folk med livet? Jag sa ju det, svenskar ligger ju 2,5 timmar på sociala medier, 2 timmar på tv. Det är klart som fan du inte hinner om du ägnar 4,5 timmar på något som inte är produktivt, va? Det är ju för fan mer än en halv arbetsdag på något som inte leder någonstans. Jag tittar jättemycket på Instagram och blir inspirerad, jätteviktig del i mitt liv, så. Men jag lägger för fan inte 2 timmar på det. Kom igen då. Så att återigen, disciplin i att komma ihåg vad du har lovat dig själv. Så jag går upp varje morgon tidigt, 5:30, tränar, mediterar, äter frukost, svarar på mail. Du vet, när resten av världen har vaknat, då är jag redan tränad, igång, du vet. Och super, du vet, jag börjar dagen på en hormontopp. Sen är jag jävligt svårstoppad. Så att för mig är det så här, och jag har delat upp mitt liv. Så här, jag går upp varje morgon och visualiserar 6 stycken bollar. Som jag visualiserar, det här i min tid. Det här ska jag lägga tiden på. För annars är man där. Man är 80 år. Man frågar sig, vad var det där? Det var livet. Jaha, vad gjorde jag med det? Jag var på Instagram. Så att 3 av bollarna är gummi. 3 av bollarna är kristall. Skillnaden på en kristallboll och en gummiboll är att tappar man gummibollen, studsar den. Kristallbollen går sönder. Första gummibollet, det yrkar din karriär. Vi tillbringar mer tid på jobbet än någon annanstans. Gör det fullt ut. Var stolt över vad du gör. Idag frågar man, vad är det? Ekonom. Vad fan är det? Fram med bröstet. Titta på bilder på gamla skogshuggare, rallare. Folk är ju fan stolta. Nummer 2 av gummibollarna är din ekonomi. Folk som säger att pengar är inte viktigt. De har aldrig varit utan pengar. För då svälter man. Så är det. Nummer 3 av gummibollarna är de materiella saker. Huset, bilen, platten. Folk som ofta koketerar med det. Så här materiella saker vid tidigare. Tjena. Vi har alltid i vår historia gillat att smycka oss själva. Vad gjorde vi när vi bodde i grottor? Vi målade grottorna. Varför då? Jo, för det var viktigt vad man omger oss med. Jag läste en intervju med Giorgio Armani, en av världens största modedesigners. Han fick frågan, hur kommer det sig att ni italienare är så stora på design? För vi är stora, vi är unika. Det är liksom, det är mode, det är bilar, det är arkitektur. Jo, säger han, varje dag jag öppnar dörren till mitt hus, skriver ut på min gata, ser ett land som inget annat land. Italien har mest UNESCO-skyddade byggnader på jorden. 70% av alla kulturarv finns i Italien. Kulturskatter finns i Italien. Jag blir stet, bara jag går ner för gatan. Det behöver inte vara dyrt. En blomma plockar på en äng, satt i en vas, förändrar ett rum. Förändrar ett rum, så är det. Men, de 3 kristallbollarna. Aldrig tappa dem. Gummibollen studsar. Den första kristallbollen är dina nära relationer. Din familj, dina barn, dina nära vänner. Jonglera gummibollarna för mycket. Jobba, köpa. Du kommer ändå att sitta i den här stora villan. Dyr designersoffa. Titta på en gigantisk platt-tv. Men du är själv i soffan. För att tappa ett kristallboll med nära relationer. Och tappa den går nu 1000 bitar. Och nära relationer är något vi är fullkomligt urusla på i Sverige. Sverige är land på jorden med mest singelsorg. Var fjärde människa som dör på sjukhus i Sverige dör själv. Alltså på riktigt. Jag tar om det. Var fjärde människa som dör på sjukhus i Sverige dör själv. En av de viktigaste sekunderna i livet när du behöver en hand att hålla mer än någonsin. Du är ingen där. Så ring farmor. Det gör det lyckligt. Mm. Nummer 2 är kroppen. Eller av kristallbollarna. Kroppen är fordon man tar sig fram i livet. Funkar inte, den blir livet svårare. Något som alla borde förstå, men tyvärr inte gör. Hälften av svenska är överviktiga. 14% lider av fetma. Du vet, jag läste, var det nu? Det var precis under 50% av oss svenskar som hade så dålig kondis att vi inte orkar gå 10 minuter utan blandfålla. Kom precis för någon månad sedan. Så sköt kroppen. Du vet, för tar du inte tid att träna kommer du få ta dig tid att vara sjuk. Och den sista kristallbollen är din själ. Folk är så här, själ, vad är det? Allt börjar med en tanke. Kan du styra din tanke? Så kan du styra dina handlingar. Kan du styra dina handlingar? Kan du styra ditt liv? Allt börjar här. Allt du har gjort i livet börjar här. Så folk säger så här. Du vet, folk är så jävla... Du vet, det är så mycket yta. Man ska ha bil. Man ska, du vet. Men problemet är, filar man för mycket på ytan så blir det jävligt tomt i bröstet. Du vet, var 9:e svensk äter någon form av psykofarmaka. Svenska tonårstjejer är de som försöker ta livet av sig mest i hela Europa.
Hemskt.
Ja, men det är hemskt. Och folk är så här, och var sitter de typen av problem? De sitter här. Och det går inte att lösa intellektuellt, utan måste man lösa emotionellt. Och vi har glömt bort, vi har tappat bort det viktigaste verktyget av allt. Det som vi alltid har gjort. Det som kallas religion. Du vet, jag säger inte att man ska börja tro på Gud. Men jag säger att vissa svar finns inte på nätet. Vissa svar går inte att googla sig till. Vissa svar finns i tystnaden, kontemplationen och bönan. För filar man för mycket på ytan, då blir det tomt i bröstet. Stäng av tvn. Stäng av mobilen. Ägna 5 minuter. Det räcker med 5 minuter för att börja meditera och be. Förutom 7:30, då får ni inte ha, då är det farmen.
Paul, jag vet att du har ju, du ber ju att ha en bön. Mm. med dina barn också, ja, varje kväll?
Varje kväll.
Vad säger ni och när gör ni det?
Vi gör alltid yoga. Vi har vår lilla så här. Vi gör alltid yoga och sen ber vi Fader vår, fast på latin faktiskt. Pater noster quis in caelis sanctificetur nomen tuum fiat volum tuum secum caelum et interum. Pane nostrum conditas hoste holy dimittas, på lite latin faktiskt.
Och vad betyder det där?
Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himlen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Herrens bön.
Vad betyder den för dig? Vad känner du eller vad gör den med dig?
Den vi sjunger den med en sån här gregorisk kant som för mig och så för mina barn, vi har alltid gjort det, även när de inte förstod vad det var, när de var spädbarn. Jag har alltid bett för dem, så att när den kommer, Pater noster quis in caelis, då är de så här, aha, nu är dagen slut. Alltså när de var, till och med när de var barn, de kunde gråta, du vet, efter, du vet, de bara, och så somnar de.
Du sjunger när de...
Vi sjunger ihop nu.
Ni sjunger ihop?
Precis, när vi gör yoga, mediterar och sjunger.
Och Elin är med på det också?
Ja.
Ja, har hon lärt sig?
Ja.
Ja. Vi lägger in den här i nyhetsbrevet, tycker jag.
Mm.
Så får jag blir sugen att komma hem till Ida nu och säga att nu ska vi ha den här fader vår.
Men jag tror att den är så här...
Men berätta vad den gör, berätta vad effekten på den och dra den varje dag.
Nej, men för tro är att du har en helig plats inom dig. Att det finns ingen egentligen som kan, om du tror att det finns något vackert, något gudomligt inom dig, ingen kan ta bort det. Så alla de här alltså, kristna symbolerna är meditativa övningar. Så du vet, Gud är... Han blir alltid avbildad som en kung, men det är inte en gubbe på ett moln. Det är den starkaste och godaste av alla känslor, den totala godheten. Moder Maria, vi som är katoliker, vi har också den kvinnliga delen. Och det är Moder Maria. Moder Maria är den gudomliga trösten. Hon lyfter din smärta precis som en mamma som lyfter ett spädbarn som gråter. Det är vad hon gör i bönen. Sen har alla olika vägar in till sitt hjärta. Sen kanske inte den är katolsk för en del. Det går att meditera också. Det finns jättebra... Det är bara att gå in på YouTube. Gör 5-minute meditation. Det finns jättebra. Det är bara jobba med andningen. Det. Kan du styra din andning? Kan du styra dina tankar? Kan du styra dina tankar? Kan du styra ditt liv? Så är det. Och tänker du på, vi jobbar ju mycket när vi gör yogan så här, vad händer när du blir arg? Andningen och upp. Vad händer när du blir nervös? Rädd, hat,
stressad.
Allt. Mediterar du? 5 djupa andetag. Det är liksom 1A. Och koncentrera sig bara på andningen. Och ge, som de säger i Indien, give the monkey mind something to do. Alltså vi har ju alltid den här som du vet, det är därför folk har så svårt att sitta still. Du vet, gärna åt död. Men om du koncentrerar på bröstet som fylls, bröstet som töms. Du flyttar sen efter ett tag kommer kroppen säga okej, okay, det här var tråkigt, nu gör vi något annat. Koncentrera på fingrarna, känn fingrarna. Känn sitt, liksom när du sitter ner, känn tyngden på marken. Andas hela tiden.
Okay.
Och det här är inget, liksom, det finns något som kallas box breathing till exempel. Det är Navy Seals gör det, innan de gör attacker och sånt. Grundmeditation. Jag tror de gör 15 sekunder inandning, 15 sekunder håller de andningen, 15 sekunder utandning, box. Det lugnar hela sinnet och så kan du koncentrera.
Och det här gör ni varje kväll?
Yep.
Är det typ 17, 18, 20, 19?
Nej, innan de går och lägger sig.
Innan de går och lägger sig, så då kör ni hur lång tid?
Jag får inte säga när de går och lägger sig, mina barn, för att du får inte säga att de går och lägger sig rätt tidigt.
Ja, för de tycker att det är jobbigt för dem i skolan. Och att de
Nej, det är för att de åker i säng hemma hos mig och de hänger sig tidigt.
Ja,
okej. Okay. Nej, det där är pappa. Nej, men så här, fan, jag säger så här, hoppar ni upp ur sängen klockan 7 och är glad och pigga, ja, men då kan ni vara uppe längre. Men ni gör ju inte det. Då går man och lägger sig till. Nej, men jag säger så här. Här måste mamma, demokrati. Pappa, fascist, diktatur. Här bestämmer pappa. Säger vi på skoj. Men, apropå det, Enzo ville ringa. Han upptäckte att det var för sent. Han ville komma och ställa frågor.
Ja.
Det var något dumt han skulle fråga, tror jag.
Men kan du inte testa att ringa honom då, så får vi se om man har någon fråga?
Mm, vi ser. Han är alltid mot mig, min son. Så.
Men testa och ring honom. Eller jag kan ju svara. Får se om han svarar.
Hej.
Tjena, tjena. Alexander Pärlros här från Framgångspodden.
Ja, det är Enzo, Paulos son.
Ja, jag vet. Härligt. Okay. Det är så här att vi sitter här nu i sändning. Och jag hörde att du hade en fråga att ställa. Nu Paul har ju sagt att han är lite rädd, men han är alltid emot mig, han kommer hugga mig på något sätt nu. Ja. Så. Ja. Ja, men jag tänkte, har du någon fråga att ställa här så vi kan sätta dit en jäven lite grann? Eller ja, få ut någon bra här.
Jag hade en fråga som jag hade tänkt på, som jag hade skrivit, men det var lite för sent. Men
ja, precis, jag la ut det på Instagram. Ja, jag tänkte det. Du får ju VIP-linan in här, rakt in.
Ja. Var kommer min längd ifrån, pappa? För den verkar ju inte komma från din sida.
Alltså, konsekvenstänk, har du lärt dig det? Vad kommer hända nu?
Ja, problemet är att jag är hos mamma just nu och du är inte riktigt här.
Då är det demokratin. Han sa precis det.
Han hoppas att jag har glömt det till nästa gång vi ses.
Fascistdiktatur hemma och det är demokrati hos mamma.
Enzo, ja, min farfars far, Nonno Luca, han var 2 meter. Du är metri.
Ja, sa dina fastrar som var 1,50.
Men kan det vara att du inte är pappa, Paolo?
Det
kanske är brevbäraren.
Jag brukar ifrågasätta
eller att du inte fått de brukar ju vara så här, barnen får de bästa generna.
Ja, det är någon som är lång och lik mig för det är mycket så här, han är duktig i skolan. Han är nollstrul. Jag sa till han i 8:an faktiskt när han gick 8:an så till Enzo. Första gången pappa sov i häkte. Skolavslutningen 8. Step up your game.
Ja.
Ja. Ja, men grymt, men du får ha det så bra än så.
Ja, ha det bra.
Ja, tja. Fin kille.
Ja, han är väldigt artig och trevlig, duktig i skolan. Ja. Jag visste det. Mina fastar säger, du vet, de är så med Enzo att han är lång. Det har ju ingenting med mig, liksom, min exfru att göra. De är ju långa hela hennes familj. De har Nonno Luca, 2 meter. Så har de en bild. De visar honom så här, då är han mycket längre än alla andra. Det beror på att ni alla är 1,50 och han är kanske 1,80. Det är därför han är lång. Nonno, 2 meter, 2 meter.
Precis, de har hoppat några. Ja. Några generationer ja, där.
Han var typ 1,80 tror jag.
Ja, men,
Längden har fått från Lenas sida.
Här är ju många som undrar också om kommunikation. Alltså hur kan man ha en, 2 frågor här. Hur kan man ha en rak kommunikation utan att den andra tar upp eller tar illa upp? Och hur undviker man att inte ta åt sig personligen av andra dialoger?
Ja, men så här, ibland är det så här, du vet. Ibland kanske det inte är så att du mår dåligt. Ibland kanske inte det är så att du har dålig självförtroende. Ibland kanske det är bara så att du är omgiven av idioter. Så rensa upp i din närmaste vänskapskrets. Det är så här, för du kan aldrig lära dig att flyga som en örn om du umgås med höns. Så är det. Så titta efter det så här, folk är så här, det att man är kvar med en massa polare som egentligen inte betyder så här, vi gick i skolan tillsammans. Jaha. Så här, jag har utvecklats, du har inte gjort det. Du håller mig kvar. Umgås med människor som du vill vara. Titta på folk som du vill vara som. Du vet, utbildning, allt sånt där, allt är gratis. Gå in på YouTube. Du kan gå på det finaste universitet i Sverige. Du har en bättre föreläsare på YouTube. Ja. Du har den bästa i världen som du kan titta på.
Mm.
Det finns inga ursäkter längre. Så att, du vet, grejen är så här, folk kommer alltid ha åsikter. Folk kommer alltid hata vad du gör. Men så här, hatar du inte vad du gör? Är det ingen som hatar vad du gör? Du är ingen som vet vad du gör.
Så. Nej, jag hörde en jättebra grej. För att förra gången du var här så pratade du om när vi pratade om YouTube. Du frågade jag så här, vilka kollar du på YouTube? Har du några? Då sa jag Jordan Peterson. Ja. Och sen sa också Robin Sharma.
Ja.
Och då frågade jag, vem är Robin Sharma? Då sa han, nej men han levererar bra grejer. Du förklarar inte jättemycket. Han levererar bra, korta, snabba grejer. Nu efterhand har jag också blivit mega fan av Robin Sharma. Robin Sharma är han som har skrivit boken. Bland annat han har skrivit typ lika många böcker som du. Jag tror att det är typ 12. Munkes sålde sin Ferrari. som han blev så här världskänd över. Och nu har han släppt en bok, 5 AM Club också.
Just det.
Och vet du vem som jag ska ha med i Framgångspodden om en månad?
Berätta.
Robin Sharma.
Grymt. Får hälsa.
Ja, det ska
jag göra. Jävla kväll att du ja. Nej, men han är grym.
Så jäkla häftigt. Ja. Det ska bli skit häftigt.
Jag kommer sitta klistrad.
Ja, och så himla häftigt mindset. Och han pratar, jag lyssnar på mycket nu inför research med honom. Jag lyssnar väldigt mycket. Och han har en grej han pratar om. Hur man ska stå emot näthat eller så här skit, alltså negativa människor, sådana som går emot en, sådana som snackar skit om en och sådana grejer. Då pratar han om en sak, att när man var vem som helst som har gjort någonting bra, så har den fått tagit otroligt mycket skit. Han pratar om stora konstnärer som har levt genom tiderna till så här alla. När man gjort någonting nytt som är annorlunda, så får man också jättemycket skit. Så att ett tecken på att man gör någonting som är framgångsrikt är också att man får de negativa sakerna emot sig. Då gör man något som rör runt, man gör någonting som andra inte gör, och man kan säga till någon, nej men ät bara vegetariskt. Nej, någon vill bara käka hamburgare. Någon gillar att kolla på Netflix och käka chips. Ja, men säger du att du ska ut och träna? Nej, även fast det är så. Alltså ta bara den här saken. Om man skulle säga nu, ta bara den här podden, man säger så här, nej, det är ingen bra att röka. Och det är ingen bra. Alltså, det står på förpackningen att man får cancer. Vi alla vet att det inte är bra. Så det är fortfarande många som skulle bli irriterade på det. Som röker eller har gjort det sådär. Som tycker så att vad man än säger, så finns det alltid en flock som går emot den. Men det gör också att man gör någonting bra. Eller man gör någonting som förändrar. Man är, ju mer framgångsrik man är, då får man också haters på andra sidan. Så det är ett tecken på det.
Sen är det ju så enkelt att säga, det är så här, back in the day så var man ju tvungen att gå fram till dem och säga, jag tycker du är en skit. Det är ingen som vågar. Utan folk sitter där bakom sitt tangent, det är ju så här tangentbordskrigare, de har massa jävla åsikter, men sen så ser man dem i ögonen så bara... Nej, men du vet, grejen är så här, ofta så provocerar det liksom när du gör saker som är, du vet, det finns det svenska ordspråket där, skomakare blir vid din läst. Så fort du gör något som liksom är utanför, du tar en kliv ut, du vill liksom, du vet, folk säger så här, vem tror du att det är, har de alltid sagt till mig, vem tror du att det är? Men jag tror att det är, vem fan ska, om inte jag tror på mig själv, vem fan ska tro på mig själv? Så mitt råd är, tro att du är någon. Försök vara bättre än vad du är. Klä dig lite snyggare. Sätt ribban lite högre. Låtsas. Gå upp varje morgon och känn att du är framgångsrik. Och vet du vad grejen är? Så här, kroppen kan inte skilja på verkligheten och vad du tänker. Det är det häftiga, det är det som är det stora med meditation. Den kan aldrig skilja på det. Så kan du visualisera saker, så är det sanning för din kropp. Gå på sig, du vet, min absolut egentligen bästa förebild, du är för ung för dem, för den. Det fanns en serie som heter Gänget och jag.
Nu är det svartvitt tv.
Ja, men det är nästan på gränsen. Men vi hade svartvitt jättelänge. Mina föräldrar hade inte så mycket pengar, så det hade svartvitt längre än alla andra. Men då fanns det en kille som hette Fonsi, som var så här coolaste killen. Och han gick varje morgon, så hade han så här, liksom så här 50-tals lugg, som han hade jävligt snyggt hår, som han kammade, och sen så efter en stund så fick han syn på sig själv. Och då bara, hej. Att han såg sig själv och tyckte, fan vad snygg är. Det är en så jävla bra start på morgonen. Så jag gör den. Hej!
Gör det? Du ställer från spegeln och bara,
hej, shit! Shit.
Bra!
Bra där! Ja, men... Bäckarna sitter, du guns.
Ja, men verkligen. Och det är sådana där små saker som gör så man får lite bättre självförtroende eller självkänsla. Ja. Och så det är morgonrutin, du går upp, du kör din träning. Och sen...
käka frukost.
Mediterar?
Ja, mediterar.
Sitter frukost. Du ner då 10 minuter, 15 minuter?
Ja. Jag brukar säga...
sitter du ner, ligger du ner?
Det är lite Buddha som sa det. Meditera 20 minuter om dagen. Utom om du är stressad, meditera en timme.
Fantastiskt. Och sitter du ner då? Ligger du ner eller vad gör du?
Jag sitter ner.
Du sitter ner? Mm. Ja. Blundar?
Ja.
Ja, och sen sitter du, och hur går tankarna då? Ställer du några frågor till dig själv? När du tänkte, just det, du har pratat om de där sex bollarna, går igenom då?
Ja, det går igenom ibland. Den. Jag har en rätt... Först gör jag andning. koncentrerar mig på andningen och går igenom kroppen, lite olika meditationsövningar bara för att give the monkey mind something to do. Sen går jag igenom bollarna. Sen är jag stoiker. Stoicismen är en det är en filosofiform. Och något som du ska läsa på. Marcus Aurelius, den största kejsaren av dem alla, är väl en av de främsta förespråkarna för det här. Han har skrivit en bok som heter Meditationer, tror jag, som är fantastisk. En stoiker går upp och mediterar över vad som kan gå åt helvete. Du gör det värsta scenariot som kan hända. Mm-hmm. Det här kommer gå, du vet, jag kommer bränna maten, mitt företag kommer gå konkurs, du vet, man massa för. Och då när det väl, du vet, jag kommer träffa massa idioter,
alla kommer blåsa mig, alla kommer försöka, bruden kommer jag slut nu när jag går upp.
Så jag gör worst scenario, inte riktigt så, men så här, det här ska jag göra idag, och sen går jag igenom allt, vad är det värsta som kan hända. Så att sen när man möter någon idiot, vilket man gör ibland i yrket, så är man så här, aha, det var en sån, det var jag förberedd på. Aha, nu brändes det här, okej, det var jag förberedd på. Och sen när man kommer hem så gör jag meditationen igen. Och då visas att det var ju mycket bättre, inget företag gick i konkurs, jag brände ingenting och tjejen gjorde inte slut. Så att det är att förbereda sig.
Men det där är ju lite grann också...
Alla vet, tror jag, grundprincipen för stoicismen. Det är så här, om du kan ändra något, ändra det. Om du inte kan ändra det, acceptera det. Gnäll aldrig.
Och gnäll aldrig.
Gnäll aldrig.
Känner du att du inte gnäller? Nej. Eller klagar? Du
kan... Aldrig, aldrig.
Nej, men du kan ha starka åsikter.
Ja, men det är inte gnäll.
Nej, det är sant. Det är sant. Men det jag bara kan tänka sig, man brukar ju så här visualisera, och du när du var... proffsboxare också, alla idrottsprofiler. Ja. Man tänker innan hur matchen ska gå, hur man boxar, vad som händer, eller när man ska köra ett skidlopp, exakt hur man klarar allting. Och sen när man kommer upp, då har man gjort det 100 gånger, så gör man det bara, och sen så blir det fantastiskt. Det här känns som lite omvänd faktor. Kan det vara så, man tänker på allt det negativa, kan det vara så att man framkallar det negativa?
Tvärtom. Du är förberedd på allt. Du är bara
jag tänker bara som en idrottsprofil, hade man inte tänkt så här, okej, nu ställer jag mig på skidorna. Fuck, jag välte första hindret. Nej, jag missade precis pallplatsen. Alltså, så skulle man inte tänka.
Men så gjorde inte jag när jag var idrottsman. Då visualiserar jag liksom.
Att man ska vinna.
Ja. Men det här är en annan. Det är en livsfilosofi som jag har hittat de senaste åren. Och har läst väldigt mycket.
Vad är det fina med den då?
Nej, men du blir tacksam över livet.
Tacksam för...
Nej, men, tacksamhet tror jag är en så här, otroligt underskattad liksom, förmåga att vara tacksam. För jag är tacksam för att jag har en kropp som funkar. Jag är tacksam för att jag har världens finaste barn. Liksom. De gör mig stolta som mitt hjärta spricker. Jag är väldigt tacksam att Elin vill vara ihop med mig. Jag är jättetacksam för det. Jag är tacksam att jag har byggt de här företagen.
Ja, det brukar jag också på kvällarna ibland. Tänka på typ, en sak som man är tacksam för som hänt under dagen. Något som jag ser fram emot under morgondagen. Och sen när man skickar en tanke till någon som betyder mycket för en. Mm. Och det där har också varit en bra grej för när man har känt hat till människor. Mm. Att man... för sin egen del, att man inte ska känna hatet. Att man försöker vända det till att man ska älska dem istället. Eller tänka att alla människor i grunden är goda. Och att det var handlingen som var fel på, det var inte människan.
Men ofta mycket så här människor som hatar, alltså så här, folk kan säga jag hatar dig. Man säger, men så här, vi har aldrig du har satt mig på TV liksom. Hur fan kan du hata mig? Det är en otroligt starkt ord liksom. Hur har det gått till? Så här, jag har aldrig pratat med dig. Hur kan du känna så starkt för mig? Och alltid när jag hör det så liksom att man har den i sitt hjärta, det hatet. Hat, det är som har glödande kol och försöka kasta det på dem man inte tycker om. Det kommer inte göra honom illa. Det kommer bränna din hand. Mm. Så att släppa in hat i sitt hjärta, det gör att ditt liv blir mörkt. Du släpper in mörkret istället för kärleken. Och det värsta, jag brukar tänka, alla de här hatiska människorna, alltså en majoritet tycker rätt bra om mig. Men jag har rätt många som tycker att jag är superprovokativ och sådär. Det är säkert du efter det här också. men så här, jag brukar tänka så här...
Jag gillar att ta det med ett garv också.
Det finns en anledning till att folk pratar bakom din rygg. Det är för att de är bakom dig. Du vet.
Så är det.
Vad heter det? Ja, men du vet, så här, jag brukar tänka, det kunde vara värre. Jag kunde vara dem. Mm. Tänk om du ägnar ditt liv åt att vara bitter. Bitterhet är som att dricka gift och hoppas att den man inte tycker om ska dö av det. Så otroligt smutsig känsla. Smutsigt.
Ja. Nej, det är...
Och du vet, jag har i min ungdom varit en jävligt hatisk, bitter, elak människa, liksom. Men jag har jobbat med det.
Känner du mycket hat?
Ja, för fan.
Var arg på allt, eller?
Ja, jag var arg på allt. Det är så här... Man förstår aldrig, liksom, det är en sån, det, våld är så här, det är världens enklaste metod att få betydelse. Det är att en rätt betydelselös, misslyckad människa som jag var en gång i tiden. Genom våld så blev jag, eller om jag träffade någon i mörkgränd här på den tiden, då var jag den mest betydelsefulla människan i deras liv. Va? Mm. Men våld är otroligt destruktiv. Va? Otroligt förstör din själ. Va? Och det tar väldigt, väldigt lång tid att jobba med det. Och få, liksom, att inte agera med våld mot saker man inte tycker om. Det tog mig många, många år att ta bort det.
Kan du tänka på det fortfarande mycket? Eller är du helt, du har släppt allt bara?
Nej, jag tänker på det. Och jag är medveten om det. Så det är klart att det... Så det återigen, perspektiv på sitt liv. Större framruta än backspegel. Men du behöver backspegeln. Du vet. Och jag tänker alltid på allt skit som har hänt mig. Alla dåliga grejer, allt hat, alla misslyckanden. Jag lägger dem så här meditativt i en låda som det står tack. Mm-hmm. Jag skulle aldrig varit här idag om inte det här, alla de här, det är erfarenheter som gjort mig starkare, bättre, mindre rädd, du vet.
Vi har ju massa produkter här från Paolo här framför oss. Och jag tänkte fråga, det är många som har undrat om mat också. Mm. Och jag tänkte fråga, hur gör man den perfekta pasta tomat, alltså pasta och tomatsås? Vad är det man ska tänka på?
Det beror lite på vilken årstid det är. Men är det inte liksom, har du inte solmogna tomater så ska du använda tomat på burk. Och då ska man använda en tomat som heter San Marzano. San Marzano är kungen av tomater. Den är DOP-märkt. Det är Italiens 121 bästa produkter. De får bara växa på Vesuvius-sluttningar. Och de har otroligt högt Brix-värde. Brix-värde är sötma i tomaten. Och så den ger en otrolig sötma. Och sen en bra olivolja. Och sen beror på vilken liksom, tomatsås du ska göra. Men grundsåsen är liksom olivolja, vitlök. Och sen kokar du, måste du koka 45 minuter.
Ska koka 45 minuter?
Ja, det finns, syra, det finns en syra i en tomat. Så att syra måste ångas bort.
Skulle du kunna gå igenom från grunden bara? Så ska jag laga den här när jag kommer hem. Men exakt hur jag gör.
Olivolja. Vitlök. Om du nu vill ha vitlök. Vill man ha lite mildare löksmak så skär du bara en gul lök. Lägger den med skärytan neråt. Mm. Fräser på den, ta bort den. I med San Marzano-tomater.
Vad får jag ta på dem?
De finns i butik. Det finns, jag tror det finns två leverantörer på San Marzano-tomater. En har ett lite vackrare namn än de andra. Paulos gör San Marzano. Det finns ett märke till som gör.
Och det finns över...
De heter
det finns typ överallt, eller?
Ja, de finns på välsorterade butiker. I Stockholm finns de nog överallt.
Okej. Okay.
Alla Coop ska de finnas på.
Står det... San Marzano.
Ja, de står San Marzano DOP. Den fick också den fick pris faktiskt som världens tredje snyggaste förpackning faktiskt i år.
Snyggt.
Eller förra, ja. En skitsnygg förpackning. Vad heter det? Koka på dem.
Så har man olivolja.
Olivolja i med San Marzano.
Olivolja,
vitlök. Fräs dem. Vitlöken ska ta färg, inte bli mörk. I med San Marzano-tomaterna, koka rätt, så här, koka 45 minuter, 40-45 minuter, koka pastan, när det är en minut kvar på pastatiden så tar du en halv slev med vatten i med det i tomatsåsen, för det finns stärkelse i pasta. Så att stärkelsen, nu har du kokat bort vatten, du går i med vatten från pastakoket med stärkelse. du går i med pastan en minut innan den är klar, koka klart den i såsen, för då kommer den suga åt såsen. Ingen olja i kastrullen när du kokar pastan. Olja, de här är bronsvalsad, det vill säga att det pressas genom ett bronsmunstycke, då blir den liksom det blir skrovlig på ytan och fastnar såsen. Det är därför man bronsvalsar. Den fäster ihop att det får bättre tuggmotstånd också. Men har du olja på, då kommer såsen rinna av. Vi i Italien vill inte ha så mycket sås. I Sverige flyttar den alltid runt i sås. Vi gör mindre sås. Och det är viktigt att det fastnar på. Så koka klart pastan i tomatsåsen. För att då suger den upp såsen. Och så serverar den. Så aldrig, som jag ser många ibland, till och med på kokböcker, att de har pasta som de lagt såsen på. Du ska koka pasta. Du vet, i till exempel penne. Där har jag gjort en gång på TV4, så jag ska inte göra om misstaget. De fick gå till reklam när Staffa höll på att bryta upp. Penne är ju ett hål. Ja, och du vill få in såsen
i hålet. Ja.
Ja, och därför måste den ner i såsen. Så att den...
Ja, förstår. Och men man har...
Och sen ska du ha två olivoljor. En av lite sämre kvalitet och en av lite bättre kvalitet. Och så precis nu serverar, går du på med lite... Med den här fina oljan som du inte har kokat med då.
Och den drar runt på tallriken.
Och så river du parmesan på.
Alltså så gott.
Klassiskt, jätteenkelt.
Wow, det där måste
jag laga. Sen har jag, om du har, jag har ju färdiga såser också som är ju kokta på det sättet.
Mm. Ja, det är, man blir men, så, alltså en pasta tomatsås, alltså det är bara så, det är helt fantastiskt.
Prova en samarsano skulle jag säga, det lyfter. Det är en jävla skillnad. Det är några spänn dyrare, men ger otroligt bra smak.
Vad är din favoriträtt? Vad äter du mest?
Ja, min favoriträtt...
Eller om du ska lyxa till det, vad gillar du?
Ja, jag äter ju pizza, jag älskar ju pizza. Ja. Ja, det är en sån otroligt komplicerad rätt. Det är skillnad på den här, du vet, som du äter på din skäppizzeria i ditt kvarter, liksom med fyrkantig skinka och ananas på. Va? Folk är så jävla upprörda för att jag säger att det är skitpizza, men så här, att de har lagt en ananas på pizzan, för det är inte traditionell italiensk pizza, det är ofta en markering på att allt annat är dåligt. Skinka är inte fyrkantigt. Skinka kommer från grisens skinka. Det är därför det kallas skinka. Du vet, olivolja av dålig kvalitet, tomat av dålig kvalitet. En riktig pizza jäst i 3 dagar. Du vet, gjort efter alla konstens regler, man gör bollar, hur du öppnar upp pizzan, en riktig liksom 500-gradig liksom pizza, vedugn. Du vet, det är inte eld i ugnen, det är inte pizza, det är varm macka. Gott, men inte pizza.
Mm. Men känner du inte då, för du är ändå så här bra form och sådana grejer, känner du inte att om du trycker en pizza ganska ofta att du blir dålig form?
Eller att det... Ser ut att vara dålig form?
Nej, nej absolut nej, men, inte. Men pizza hör ju till kategorin skräpmat.
Ja, men det är ofta de pizzorna som de här med ananasen på, de är ju rätt äckliga för att han har jäst sin deg på 2 timmar och det är dålig kvalitet på olivolja. Det är inte ens ost, de har ostmassa, det är någon kemisk skit på det där. Då häller de ju på jättemycket liksom fett, för att fett döljer, du vet, de dåliga smaken.
Och då blir kategorin skräpskit. Ja,
ja. Och sen, du behöver inte äta pizza varje dag, men en gång i veckan ska man äta pizza. Liksom.
Ja.
Men folk är ofta med mig är de så här, du vet, på mitt hotell har vi ju träningskamp som alltid är helt slutsålda och är superpopulära. Och där har vi alltid 4 rätters italiensk brakmiddag med efterrätt och allting. Och folk är så här, men jag är en träningskille. Jag har inte en bantningskille. Folk har helt liksom... Ja, men det där med magrutor och allt sånt där. Du vet, det kan du prata med dem där, du vet. Så här, men jag är 50 år, jag kan gå ner i split. Jag kan slå en volt, du vet. Det är vad jag pratar om. Gör att din kropp mår bra. Mm. Jag tittar på folk i min ålder. Va? Fan, de har ont i ryggen, de har ont i lederna. De är trötta. De får inte upp den. Du vet det, träning är en av de viktigaste sakerna för potens. Testosteron, hormonet som gör att man blir kåt, både hos män och kvinnor, det är det som styrs hos sexualiteten. Det blir lättare att bilda testosteron om man tränar och har lite muskler. Mm.
Så att det är bra tips.
Träna.
Lite kan man suttra från en kommande kan man suttra boken.
Att du blir snygg av att träna är en trevlig bieffekt. Men nu när den här bieffekten kommer att man blir snygg av att träna, så är det bra att man också blir kåtare av att träna. Så när alla vill ligga med det, då kommer du orka.
Ja. Och det där har ju du också varit med en grej som du fick så mycket skit för. Vi har pratat om det förut, men det är alltid så roligt när alla män i din ålder hatar dig för att deras fruar vill ligga med dig. Eller du sa något sånt som blev så en jäkla rubrik också förut.
Ja, men jag har sagt så mycket.
Jag har sagt så mycket saker.
Vad ska jag göra? Alla killar vill vara med, alla tjejer vill ha med. Är det den?
Ja, något sånt säkert. Ja.
Men, nej, men det, ibland är det med så här, med, nu har det blivit bättre, men jag har ju varit med i offentligheten så länge. Förut så som, att hade man mer karisma än ett glas vatten, så var man kontroversiell, va? Jag menar, det var på den tiden, alltså på riktigt, när jag var aktiv som idrottsman, då var folk så här, vill du vinna? Jag tycker bästa man ska vinna. Det var på riktigt, sa folk sådana grejer. Och då blev det ju som ett Tourette, du vet, man stod där och så hela, du vet, man hade stora VM-fighter och hela presskåren. Då visste man ju liksom så här, ska jag säga det? Jo. Och så blev det rubriker. Och jag sålde ju alltid.
Men det, ja, men exakt, det var ju det ändå. Du sålde ju slut hela tiden.
Alltid slut. Jag tror att min match mot Arman Kranz, tror jag, är en av de mest sålda pay-per-view någonsin i svensk tv-historia.
Mm, jag kommer ihåg den, det var exakt överallt. Och det var verkligen två läger. Det var ett läge som var lite större, och det var de som ville att du skulle förlora.
Ja, men vet du vad? Jag fick lika mycket pengar som Arman. Det är nog, tror jag, enda gången en utmanare fått lika mycket pengar som Arman. Jag sa, jag gick upp 2 viktklasser. Han är 10 kilo tyngre, 10 centimeter. Jag knockade först utmanaren i mellanvikt för att utmana honom. Så jag sa, jag har gått upp 2 viktklasser. Jag vet att det är en jävla uppförsbacke. Jag går honom upp till axeln. Så här, vill ni ha den här fighten som de vill ha på TV1000, då ska jag ha samma pengar. That's it.
Hur mycket fick du betala på den tiden?
Mycket.
Ja, men det kan du säga nu. Det är ju jättelänge sedan. Det kan du säga.
Ja.
Det kan du säga nu.
Ja, mycket.
Jo, men snackar vi... Varför? Hur mycket?
Mycket.
500 000? 200 000?
Nej, mera såklart.
Mera?
Ja. Tänk själv, mest säljande pay-per-view någonsin i svensk tv-historia.
Ja. Då är det bra, betalt.
Ja, precis. Och jag brukar säga det så här. Hälften älskar mig, hälften hatar mig. Alla betalar. Jag skrattar hela vägen till banken.
Hälften älskar mig, hälften hatar mig.
Alla betalar. Så har det alltid varit. Men nu alltså, jag har ju blivit på scen. Alltså, jag var ju ännu kontroversiellare förut, liksom. Men så här, jag var med i Let's Dance för... Ja, det är 11 år sedan, det är 12 år sedan. Alltså, du vet, så här, det var något som filade ner kanterna där. Du vet, så här, gammal proffsboxare klädd i paljettdräkt med höga pumps. Liksom. Jag fick till och med stycka Peppe Enkel med 2 vänsterfötter. Men det var något där, och så kom min kokbok samtidigt som bara händrade helt. Och helt plötsligt, idag är det rätt folklig. Liksom.
Mm. Ja, men det är det ju verkligen.
Det är folk som tycker illa om mig, ofta bara PK-eliten.
Ja, fast det är väl också så här att det är väl kanske de som hörs och syns också. Ja. Det är jättemånga som ger dig mycket kärlek. Och det märkte jag bara som du var med senaste avsnittet också. Mm. Att
är inte ett av de mest lyssnade?
Jo, det är det. Absolut. Och det var också så att...
Det var Bianca Ingrosso som hade med, som min dotter.
Ja, jag kommer inte ihåg hur det ser ut, men jag vet i alla fall att ditt avsnitt är ett av de mest lyssnare. Men sen så var det också så att det var så otroligt mycket kärlek. Mm. Alltså så många som spred, delade på Insta stories, taggningar konstant hela tiden, skrev DM, skrev bland annat vad bland de bästa de lyssnar på. Så därför så är det också, det är alltid kul att sitta och snacka med.
Jag får fortfarande folk som har hört det där med mig, men som fortfarande så här, fan, jag ändrar helt uppfattning av dig.
Vad säger folk? Berätta lite grann vad som har kommit in. Du måste fått hundratals...
Tusentals. Alltså, så här, du, tyvärr hinner man inte svara på allt. Så här, men ja, mycket, alltså, mycket. Jag läser faktiskt allt. Mycket, mycket kärlek. Jag gör ofta en tumme upp. Så där. Men, så här, mycket, så här, jag har ändrat mitt liv. Liksom. Jag börjar bli disciplinerad, börjar träna. Folk är så här, tack, jag har gått ner 60 kilo på ett år.
Wow.
Man bara, wow. Du vet, folk säger upp sig från jobbet. Så här, jag har alltid haft en dröm. Jag tänker prova.
Mm. Fantastiskt. Mm. Och vi tar nu då. Hur ser framtiden ut?
Nej, men jag har lite så här, jag tänkte jag skulle trappa ner lite år, men jag öppnar en barberarsalong faktiskt. Vi har som en jordens coolaste, gå in och kolla, Barberarnas Kost heter den. Det är som en bar och barberarsalong, du vet, så perfekta grabbkvällen, raka sig bar, du vet.
Var ligger den någonstans?
Den ligger på Östermalm.
Ah, okay.
Men det är en medlemsklubb, så att det är vi vill att det ska vara sköna människor. Mm-hmm. Så man får bli godkänd.
Mm-hmm. Spännande.
Du är medlem.
Tack. Jag bara ingen skägg.
Nej, men du är en rakning, en klippning och en härlig, vi har ju en grymt sortiment med olika sköna drinkar och viner och sånt där.
Mm-hmm. Spännande.
Ja, men den vi tänkte att så här,
vad heter den?
Barberarnas Kosta. Vi tänkte
Barberarnas
så här, ja, den är helt, den är, man kommer ner, det känns som man kommer ner i en fabrik från 20-talet med så här, du vet, moderna tider, Charlie Chaplin. Psh! Med så här stora liksom kugghjul och skit. Och sen är det så här, kan man ta polarna och så kan man säga så här, ska vi ta en drink? Så öppnar man, trycker man på en spegel så är det en lönndörr. Där det finns en bar.
Alltid älskat sådana, ja, lönndörrar.
Så tycker på en lönndörr till i baren så finns det en så här cigaretthumiduar liksom, där man kan röka cigarrer och sånt. Ja. Så massvis med lönndörrar och så här.
Häftigt.
Så, ja. Så att det, den håller jag på och bygger. Och sen håller jag på och köper en vingård. Det är inte riktigt klart än. Det är massvis med regler med det här Italien. Det är ju inte bara att du är speciella skatte, du har skattelättnader och sånt där. Plus att det är, i kampanjen har vi 2D och CG märkta områden, vill säga den högsta klassningen av viner. Du har Taurasi och du har Monte Taburno. Där ligger precis det D och CG området så att det är rätt komplicerade liksom juridiska grejer där man ska ta över. Men jag pratade idag med han som ska sälja att det verkar som vi är överens. Sen lanserar vi massvis med nya produkter med Paulus. Vi kommer med en glass, vi kommer med gelato italiano, riktig italiensk gelato. Man känner på en gelato, det är skillnad på en glass och en gelato är tung, det är grädde. Det är ingen liksom luft i dem, utan bara vår pistageglass, 13% pistage. 13% pristage. Jättefin. Som vanligt, högsta kvalitet med allting. Och kanske inblandade ett gym också. Inte riktigt klart där om hur vi ska åka dit faktiskt nu.
Mm-hmm.
Och se om det blir affär.
Mm. Kul.
Så får vi se. Sen får vi se vad som händer.
Och till frågan som jag vet många undrar. Blir det något till barn? Du och Elin?
inte nu i alla fall.
Nej. Men framtiden får utvisa.
Det får framtiden säga. Jag gör allt för er.
Mm. Härligt. Ja, men ni är väldigt, det känns som att ni har en fin relation.
Ja, men hon är det,
det,
ja, men det är så, alltså hon är ju knäpp på riktigt. Alltså hon är, du vet, vi brukar alltid säga så här, det är ju svårt att hitta någon som är lika knäpp. Bara det här med att så här, folk, jag brukar lägga ut på Insta story att hon står på händer. Hon står alltså på händer igen. Hon är ju, hon kan stå still över 5 minuter på händer.
5 minuter?
Ja, hon är helt sjuk. Ja. Så att hon, du vet, handstående, ska stå på en hand och så här som hon gör. Det är väldigt, det är liksom, du måste konstant stå på händer. Så alla som följer henne, man brukar, när man träffar henne på stan, de bara, fan, första gången jag ser det åt det där hållet. så vi har mycket roliga grejer. Ja.
Härligt. Okej, okay. Och om det är så att man vill komma i kontakt med dig, Instagram, där är du väldigt, du har växt också, du har väldigt mycket händer på LinkedIn.
Ja, just det, jag har faktiskt inte jobbat med LinkedIn, men jag har börjat faktiskt i ett år nu och har jättemycket följare. Jag vet inte varför jag inte gillade LinkedIn från början, men nu är det jättebra,
viktigt, jättebra plattform också.
Ja, jättebra plattform. Återigen, med om du tittar på liksom Instagram, Twitter, så här, det är så otroliga marknadsplattformar som är helt gratis.
Ja, fantastiskt.
Jag la ut på prov, bara så här, la ut en swipe up, jag tog in lite viner från Granngården där jag köper jättefina prismärkta viner så här, och så bara, och inte rätt jättebillig. Jag sålde en pall på en dag. Bara, på swipe up.
Ja. Det är helt otroligt. Mm. Det är
Folk garvar, vad håller du på med det där för? Du, alltså, jag har alltid förstått att attention är viktigt. Liksom.
Hoppar in på, vi gör så här, vi bjuder er lyssnarna på någon bonusfråga här också. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade det varit?
Meditera.
Du hade sagt meditera före träning.
Ja.
Mm. Det är stort. Viktigt. Okej, okay, vi hoppar vidare på nästa. Om du skulle ge tips till alla 20-30-åringar.
Mm.
Vad hade du sagt för tips till dem?
Det är en jätteviktig grej. Alltså folk är så här, du vet, ah, men man är så här 25. Ah, men livet och hit och dit och så här. Bara, ah, men det har jag tagit senare. Så här. Nästan alla viktiga beslut du tar du där mellan 25 och 30. Vem du gifter med, vem du skaffar barn, vilket yrke du får. Det är ingenting. Utan så här, ta de åren jävligt allvarligt. Det är klart du ska ut och resa och ha roligt och allt sånt där. Men back of your head. Viktiga beslut. Viktig tid i livet. Sen behöver det inte betyda att det kommer bli så bara för att du skaffar ett yrke. Jag har ju bytt yrke 10 000 gånger. En av mina största inspirationer någonsin var, vi var och var i New York och hälsade på min släkt, och så åkte vi och badade på ett ställe som heter Shelter Island utanför New York. Superhärligt. Sitter och äter vid en pir där ofta, och så är det ett äldre par som bor där i närheten. Man ser att de är rätt well off. Man förstår att de bor i ett av de stora husen. Men så börjar vi prata, jag och den här då. Det är något med och så visas att han är professor i historia. Och romersk historia, så att vi får ju jättemycket att prata om. Och det visar sig att han har inte allt varit, utan when I was 70 I sold my businesses. Man förstod att han hade fått bra betalt. Och sen hade han börjat studera igen. Han hade gått tillbaka 70 bast och blivit professor i historia. Och fortfarande, du vet, 80 bast nu, lärde ut, liksom undervisade på universitetet. Han ändrade sitt liv när han var 70. Folk slutar utvecklas. Man är liksom 35, va? Och så har man lagt sig på soffan och käkar sour cream chips. Och du vet, man kommer hem och säger så här: jag är värd det här, för jag har... Vadå värd det där? Du är inte värd ett jävla skit. Träna, utveckla dig själv. Varje dag är möjlighet att bli lite bättre. Och det behöver inte... Så här, folk är ofta säger, men alla vill inte bli businessmen. Nej, det är klart. Men så här, allt, vad du än vill göra. Vill du bli munk? Vill du bli en bra munk? Meditera. Du kan bli ansträngning. Allt. Vill du vara den godaste människan på jorden? Moder Teresa. Hon gav upp allt. Hon levde i fattigdom. Hon hjälpte de fattiga. Det är ett rätt stort offer.
Och hårt arbete där också.
Hårt. Hårdast av dem alla. Hon sa det faktiskt intressant. Moder Teresa, så hon fick Nobels fredspris. Så fick hon frågan om de olyckliga människorna i Indien som hjälpte. Och sa, ja, jag träffar inte så mycket olyckliga människor i Indien. De är fattiga, men de är inte olyckliga. De olyckliga människorna, de träffar jag här i Europa.
Ja, det är en intressant tanke. Och sen också med tanke på det, så förra året läste jag bara att 1 miljon personer i Sverige tänkte på att ta sitt liv. Mm. Vilket är otroligt hemskt. Sen var det ju självklart inte alla som gjorde det. Mm. Det är en bråkdel som gör det. Men bara att 1 miljon personer i Sverige tog en tanke på att jag ska avsluta mitt liv. Det tycker jag är hemskt.
Djupt tragiskt, ett land där alla har allt. Och liksom, ja. det. Mm. Men återigen, vi pratade om blitzen. Du behöver mening med livet. Annars blir livet helt värdelöst. Så är det. Mm. Det är därför du måste ha mål. Det är därför du måste skapa en framtid. Du vet, att göra en plan. Du vet, ett mål utan en plan är bara en dröm. Så är det. Att ha en plan gör att du flyttar dina mål närmare dig själv. Du flyttar framtiden till nu.
Det har varit en stor ära som vanligt att ha dig med, Paolo.
Alltid lika roligt, du är grym, mannen.
Ja, men så himla härligt. Och jag är övertygad om att ni lyssnare också tyckte det var svingrymt. Och ett avsnitt, lyssna på det andra avsnittet. Det blev faktiskt väldigt olikt. Jag får lyssna på det andra när jag kom hit. Så att det här är new shit. Så att, men gillar du det här avsnittet, så lyssna på Paolos gamla avsnitt också. Det var hur bra som helst. Och sen också så finns du på Instagram och LinkedIn, Paolo Roberto, 1 Paolo 2.
1 Paolo 2.
1 Paolo 2.
Du får hjälpa mig att ändra den.
Ja, jag ska se om vi kan ändra. Men Paolo Roberto på Instagram också. Du, härligt att ha dig här, Paolo. Nu ska jag hem och laga pasta och tomatsås.
Tack själv. Fram Gang Spotty with Alexander Prolaros.
Och det är mycket bra saker som sägs i det här avsnittet. Så att har du inte nyhetsbrevet, då vet du var det finns, framgangspodden.se, så får du de bästa sakerna från det här avsnittet där. Nästa avsnitt som kommer att komma, det är från också en person som har varit med innan. Men han var med för länge sedan, typ 4 år sedan. Mikael Dahlén, ekonomiprofessor. Och vore det inte bättre än att ha med en ekonomiprofessor just i de här lägena som är nu, och se hur han ser på ekonomin, hur ser han på börsen, när kommer Sverige att återhämta sig, när kommer bolagen kunna komma tillbaka, hur länge kommer Sverige att klara sig i en sån här situation som verkligen är nu? Ja, allt det och mycket, mycket mera om situationen med covid-19, corona för Sverige får ni reda på i nästa avsnitt. Sjukt intressant att höra en ekonomiprofessor prata om allt det här. Så att ha det bäst, så hörs vi snart. Ciao!